Nu startar den verkliga långköraren på Tyresö-radion. Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio TUFF. Det är faktiskt sändning nummer 1351 som nu börjar. Innehållet i största korthet. Monica Kjellin och jag delar ut veckans rosor till ett stort antal välförtjänta. Läraren vid Strandskolan, Mia Tranehed, berättar om skolans framgångsrika öppet hus för indiska TUFF-projekt och vittnar om hur väl pengarna används för fattiga indiska barn. Ordföranden i föreningen Syriens Solidaritet, Hashim Al-Malki, ger en annan syn på krig i medierna. Och min egen krönika, Åke Sandins, alltså, har rubriken Radio TUFF är inte trendkänsligt. Ja, i Louis Armstrongs positiva efterföljd ska Monica Kjellin och jag nu dela ut veckans rosor ifrån Radio TUFF. En ros till Lennart Fernström som i Fria Tidningen 1 november skriver under rubriken Ett hot mot demokratin och mänskliga värden. Det är militären han syftar på och han skriver vidare.
Man kan inte försvara demokratin med något antidemokratiskt som militären. Man kan inte heller minska risken för krig genom att hota med krig. Att tro att stora kanoner minskar risken för krig är lika naivt som att tro att jag skulle minska risken för slagsmål på Sergels torg genom att vifta med ett stort baseballträ. Det enda försvar som verkligen kan bidra till fred och demokrati är ett icke-våldsförsvar grundat på frivillighet och insikten att makt bygger på samarbete.
Sen en ros till Patrick Cockburn som 27 oktober i den brittiska tidningen The Independent beskriver den nu eländiga situationen i Libyen där ju svenskt militärflyg härom året medverkade för att, som det påstods, skydda civila och göra livet bättre för libyerna. Han skriver bland annat:
Libyen har blivit en av världens farligaste platser. Nyligen sköts i ett attentat befälhavaren för landets militärpolis, Ahmad al-Baghati, när han lämnade moskén i Benghazi. Det senaste året har det varit 80 sådana mord på ledande poliser och militärer. Mordet på al-Baghati skedde strax efter att Libyens premiärminister Ali Zeidan hade blivit kidnappad några timmar utan att ett skott hade avlossats från hans livvakter till försvar. Libyens oljeproduktion är nere på 600 000 fat per dag efter att nästan ha upphört under sommaren därför att milismän som vaktar oljeresurserna har lagt beslag på hamnarna i öster.
Det är jättetråkigt att försöka resultatvärdera krigen. Man kommer till så negativa resultat. Men sen en ros till filmaren och flerfaldiga Oscarsvinnaren Oliver Stone som i samarbete med historieprofessorn Peter Kosnick gjort dokumentserien The Untold History of the United States. Där tar de sats i atombomberna över Japan i andra världskriget. De betonar detta krigs enorma blodighet och påstår att 60-65 miljoner dödades. De vänder sig mot den amerikanska tron på att det var det goda kriget och att det minsann var USA som besegrade tyska nazister. Istället framhåller de att ryssarna drog det allra tyngsta lasset med ett 20-tal miljoner dödade. Även av andra folk dödades mångfald flera än amerikaner och britter. Ja, historiska fakta nyanserar alltså också de mest gloriösa hjältemyter. Och sen en ros till Svenska Dagbladet som 31 oktober har en artikel under rubriken Så ska Sverige bidra till NATOs snabbinsatsstyrka. Där avslöjas bland annat:
Under de tre kommande åren ska Sverige hålla 8 stridsberedda Gripenplan med piloter och markpersonal redo för NATO. De svenska stridsflygplanen blir ett ansenligt bidrag till NATO. Vid sidan om Gripenplanen kommer dessutom svenska marin- och arméförband att öronmärkas och ställas till NATOs förfogande. Detta är ett resultat av att regeringen och Socialdemokraterna i somras kom överens om att Sverige ska delta i NATOs snabbinsatsstyrka, NATO Response Force, NRF. Premiären för svensk deltagande blir det redan under övningen Steadfast Jazz som pågår den 2-9 november i Östersjöområdet. Där deltar 7-8 svenska stabsofficerare när NATO övar sitt kollektiva försvar. Från årsskiftet trappas sedan det svenska deltagandet upp.
Detta har inte fått värst stor publicitet i svenska medier, märkligt nog. Däremot blev det ett jättestort larm i medierna över att 2 ryska bombplan minsann övade över södra Östersjön den 6 november. Håller man på att skrämma med den gamla vanliga rysskräcken igen för att påverka den svenska folkviljan som ännu håller fast vid vår neutralitet? Det är, tycker jag, en viktig fråga. Och sen en ros till Jewish Telegraph Agency som 27 oktober skriver om Jack Straw. Och han var i många år med i den brittiska Labour-regeringen, bland annat som utrikesminister 2001-2006.
Och nu lär han i en debatt i underhuset ha sagt att det svåraste hindret för en bättre amerikansk politik i Mellanöstern var de obegränsade resurserna till förfogande för judiska organisationer i USA och Tysklands besatthet att stödja Israel.
Sen rosor till de allt flera tyskar som nu kräver att visselblåsaren och avlyssningsavslöjaren Edward Snowden ska ges asyl i Tyskland. Och bakom kravet står många politiker, skådespelare och andra kulturpersonligheter. Partiet De gröna, Die Grünen, bedriver en namninsamling till förmån för Snowden. Och sen en ros, Monica, till Strandskolan i Tyresö som vid sitt öppet hus där du var med på självaste FN-dagen den 24 oktober på 3 timmar jobbade in hela 45 311 kronor till sin systerskola bland fattiga i Indien. Och det är ett nytt fantastiskt rekord för dessa duktiga solidariska elever och personal.
Och det här tillskottet innebär att TUFF snart kan skicka över 200 000 kronor till de 6 TUFF-skolorna i tidigare så gudsförgätna indiska Dharampur, där de allra flesta vuxna är analfabeter och tillhör tribals, alltså stambefolkningen som är den lägsta gruppen i den indiska rangskalan.
Och om en stund så hörs i detta Radio TUFF läraren vid Strandskolan Mia Tranhed berätta om skolans öppet hus och sitt besök bland de indiska systerskolorna. Sen en ros till TUFFs indiske partner Biko Vyas som redan skrivit och tackat och gratulerat Strandskolan till den jättefina insatsen. Han berättar om hur mycket dessa 45 000 kronor, ungefär 400 000 indiska rupier, kommer att kunna användas till i Indien. Där svenska pengar tycks göra minst 10 gånger så stor nytta som är hemma. I skolan i den fattiga byn Vankas, en gång anlagd för TUFF-pengar, kommer 50 elever boende på skolan att få mat under ett helt läsår.
Varje elev kommer att få 2 skoluniformer var och de kan göra en studieresa. De får böcker i sitt skolbibliotek och annan undervisningsmateriel. Vid sjukdom kan nu eleverna få adekvat hälsovård. 2 datorer kan införskaffas till skolan. Dessutom får var och en av de 50 eleverna 5 mangoplantor för att ta hem och plantera i sina fattiga byar.
Ja, och i dessa byar finns redan nu över 110 000 mangoträd planterade. Delvis tack vare alla som köper mangogram av TUFF för att gratulera eller för att hedra någon avlidens minne. Och mangogram är den perfekta presenten Och den kan beställas av dig, Monica, på telefon 712, vadå?
2581. Och det finns ju också speciella julmangogram faktiskt nu som man kan skicka till människor.
Ja. Istället för julkort, jag tror de kostar 10 kronor.
Ja, då är det två mangoträd.
Och slutligen, och inte minst, rosor till lockande offentliga tuffmöten. Vi jobbar ju i den traditionellt demokratiska folkrörelsens anda och tycker att face to face faktiskt är ännu bättre än till och med Facebook. Alltså önskar vi alla välkomna till gemyt, fika och debattglädje på ett möte om blodbadet och parterna i Syrien. Och det inleds av ordföranden i Syriska riksförbundet, Ibrahim Isak. Och det sker i Tufflokalen på Myggdalsvägen 80, torsdag den 14 november klockan 19. Och några dagar senare är Tuff medarrangör på ett möte med Thomas Hammarberg som har titeln Behövs mänskliga rättigheter i Sverige. Hammarberg är väl världens kanske främsta expert på human rights, mänskliga rättigheter. Och välkommen då att lyssna på honom och diskutera med honom i biblioteket i Tyresö centrum. Klockan 18.30, 6:30, torsdag den 21 november. Och nu har vi på telefon från Norrättvägen på Breivikshalvön med oss Mia Tranhed, första lärare i svenska och SO på den här strandskolan som gjorde så fantastiskt bra öppet hus den 24 oktober. Grattis Mia! Fick ni jobba mycket och vad jobbar ni med för att få in så mycket pengar?
Ja, tack. Det här var ett rekord. Det var första gången sedan jag började på strandskolan för 15 år sedan som vi fick in över 45 000 kronor.
Ja, helt fantastiskt. På 3 timmar?
Ja.
Vad gjorde? Vad höll ni på med under dessa ynka 3 timmar för att få in så mycket pengar?
Ja, det som alltid drar in mest pengar det är att vi låter våra årskurs 9-elever ha en hemkunskapsvecka där de lagar mat.
Jaha, ni bjöd på mat också, ja.
Och det kostar då 50 kronor att få äta mat i matsalen. Och de hade gjort kaffe och kladdkaka och så också. Och där kommer ju många, för då passar ju alla gäster på att äta sin middag på strandskolan.
Ja.
Så det drar in mest pengar av allt. Men sen har vi 10 olika arbetslag eller avdelningar som alla gör vad de kan för att få in pengar.
Till exempel vad då?
Ja, i år hade vi tema vatten och miljö.
Mm-hmm.
Så det här miljötemat slog igenom hos alla arbetslag och det tror jag märktes. Bland annat så gjorde de jättefina tavlor och fotograferingar ute på olika avdelningar. Och så sålde de sina alster.
Ja.
För ganska stora pengar, för det här var med ramar och väldigt, väldigt proffsigt gjort.
Ja.
Så det drog in nog mycket pengar mer än vanligt. Och sen, annars är det fiskdamm, är ju väldigt populärt.
Ja.
Sen har vi en tradition att ha en spökrunda ute i skogen i mörkret. som inte alls har med vatten och miljö att göra eller så, eller Indien. Utan det är bara för att det är Halloween tidiga och barnen tycker det här är jätteroligt.
Var det ingen show? Sjöng och dansade och spelade man inte teater och liknande?
Jo, vi hade hela mellanstadiet både årskurs 4, 5 och 6 hade en teater.
Ja.
Och sen sjöng också årskurs 4 en sång. Och då har vi våra bössor som det står Tuff på och visar att pengarna går till Darampor, så då får alla skänka en valfri inträdesslant eller till sången.
Och i Darampor så finns det 6 skolor i detta tidigare så gudsförgetna område med 95% analfabetism. Där har nu massor av unga elever fått undervisning. Bland annat en skola som heter Vankas som vi nämnde alldeles nyss. Och era 45 000 räckte ju till fruktansvärt mycket där.
Mm.
Mat till 50 elever under ett läsår och skoluniformer och studiebesök och
flera böcker. 100 mangoträd.
250 för att ta hem och plantera i de fattiga byarna. Och 2 datorer till och med.
Mm.
Du har varit i detta bergiga, tidigare så bortglömda område där han får. Var det 8 år sedan det?
Mm, 2005 över sportlovet och några dagar till så
vad fick du
var jag och Anna-Karin Nylander där.
Vad fick du för intryck av det?
Det var helt fantastiskt i min livsresa att få komma så nära och se de här fantastiska barnen som var så glada att få gå i skolan. Att se glädjen att få komma till skolan.
Ja.
Även fast de hade så enkla förhållanden. Men där ser man hur mycket det hjälpte. Det var saker som Biko, som
vår partner,
ja, kunde berätta att strandskolans pengar har hjälpt. Till exempel så kunde barnen sova nu på madrasser. För det är internatskolor.
Istället för på golvet, ja.
Ja, tidigare de sov rakt på golvet i klassrummet. Och nu kunde de ha madrasser.
Mm.
Och vi fick se när de lagade mat. Och alla har ju sina sysslor. Så det var jag imponerad av. Att alla gjorde någonting på morgonen innan skolan började.
Mm.
Så någon bakade bröd och någon gjorde ordning grönsakerna. Och någon tredje sopade skolgården.
Visst är det skönt när man märker att pengar som skickas till u-länder används så oerhört väl som de gör i det här området med våra pengar.
Ja, man känner sig trygg och vet att Biko avgör vad som kan behövas i år, om det är nya mangoplanter eller mediciner som behöver skaffas. Att de används på rätt sätt.
Mm. Ni sätter väl in den här de här rosorna nu från Radio Tuff i er skoltidning Strandaren.
Mm.
Va?
Det tar jag för givet. Den uppdateras varje dag. Där ligger också podcast, små radioinslag som årskurs 4 och årskurs 9 har gjort tillsammans. Som var från Öppet hus.
Gör ni radio i Strandskolan?
Ja. Så där kan man gå in och fortsätta lyssna från Öppet hus, kan man säga.
Ja, men det skulle jag vilja ha för att kunna sända på Tyresö Radio. Det vore roligt med lite unga radiomakare.
Mm.
Ja. Men vad skoj. Hälsa alla dina duktiga kollegor och dina duktiga elever, Mia Tranhed.
Mm,
och vi fortsätter väl tills, så länge vi orkar med den här utomordentliga biståndsverksamheten för mycket fattiga i Indien.
Mm.
God fortsättning på hösten.
Tack så mycket, Åker. Detsamma.
Ja, hej. Och så har vi på telefon till Radio Tuff med oss Hashim Al-Malki från Skarpnäck, som är ordförande i Syriens Solidaritet.
Föreningen Syriens Solidaritet.
Vad är det för förening?
Det är en förening som har målsättning. Det är, vi har de här parollerna för ett fritt, enat och självständigt Syrien. Upphäv sanktionerna mot Syrien. Inget svenskt stöd för krig mot Syrien och stopp för angreppskriget mot Syrien.
Menar ni att Syrien är utsatt för ett angreppskrig? Är det inte ett inbördeskrig?
Det är inte inbördeskrig faktiskt. Inbördeskrig kan definieras så att det finns olika folkgrupper som strider mot varandra.
Ja.
Men här är det en del av, alltså det är en det så kallade rebeller som vill störta regeringen i Syrien.
Och det har de försökt med i snart 3 år nu. Vilka är de där rebellerna då? Är det inte syrier?
Det är inte bara syrier, det är, vad heter det, krigare som inte är syrier. De kommer från flera länder och strider mot regeringen. Så det är inte helt och hållet syrier.
Varför är de så emot regeringen Assad då?
Alltså, de har en religiös sekteristisk agenda. Alltså, de har rebellerna saknar politisk, ekonomisk, social program för Syrien. De utgår från att dela upp medborgarna i Syrien efter religiösa tillhörigheter.
Du menar sunniter, alaviter, kristna, kurder och så vidare?
Precis, och de faktiskt de mot många eftersom trots allt de begår mord till och med mot man ser att rebellerna är sunniter, men det är inte sant på det sättet eftersom de angriper sunniter också.
De gör det?
Ja, så det kan man inte påstå att de är sunniter.
Men om ni har Syriens enighet på ert program, känns inte det rätt hopplöst när det är så många olika fraktioner som strider mot varann och krigar och dödar varann? Hur ska vi få ett slut på det, Hashim?
Ja, alltså det här är bara att, vad heter det, förhandla. Men rebellerna vägrar förhandla. Det finns oppositionella krafter som är demokratiska, som ställt krav. Och till och med man kan säga det faktiskt, att regeringen har tillmötesgick de demokratiska krafternas krav.
Hur då?
Till exempel det här med att ändra i grundlagen, syriska grundlagen, syriska författningen. Där fanns till exempel paragraf artikel nummer 8 som säger att styrande partiet, arabsocialistiska partiet, ska styra samhället och staten. Den här artikeln är borta faktiskt.
Så det är plats för flera olika partier, ja. Även oppositionspartier tillåts?
Precis. Och samtidigt faktiskt det finns oppositionella demokratiska krafter som är fortfarande de är emot att använda våld. Och de förhandlar med regeringen. Men dessa rebeller som får stöd från Saudiarabien, från Qatar, från USA och från Frankrike, och de här reaktionära mörka krafterna faktiskt, de vägrar. Eftersom de har stödet, de har vapenstöd, finansiellt stöd. Så det är det som gör att freden
inte kommer.
Ja. Det ska man strypa faktiskt. Strypa de ekonomiska, finansiella och vapenstödet. Men då kommer de att tvingas att, vad heter det, sätta sig och förhandla.
Ja. Och tror du på det?
Alltså, men det finns också ett problem att deras syn och deras ideologi, de här rebellerna, den är inte för tolerans. Den erkänner inte att man ska bygga en stat på medborgarskapet. De bygger det på sektaristisk, religiös tillhörighet. Alltså man ser inte att andra människor, kristna till exempel, och även andra sunniter etc. Har lika värde. Alltså man kan se att de är chauvinister, att de till och med är rasister, att de alltså det är ingen ideologi, det är ingen som man kan säga jag är demokrat här i Sverige och skulle vilja stödja sådana människor. Jag kan inte göra det.
Nej.
Eftersom det är mot våra grundläggande mänskliga rättigheter som säger att alla har lika värde.
Ja, det här är en väldigt svår fråga, särskilt för oss svenskar. Ja. Men lycka till i ditt arbete för föreningen Solidaritet, vars ordförande du är, Hashim al-Malki. Tack så bra.
Tack själv.
Ja, vi hörde alltså Hashim al-Malki, ordförande i föreningen Syriens Solidaritet. Och den har en annan syn på det snart treåriga kriget i Syrien än den gängse i västerländska medier. Men i Radio Tuff har vi bemödat oss om att också lyfta fram andra åsikter än de ständigt propagerade. Apropå massdödandet i Syrien så anordnar ju Tuff ett offentligt möte i det ämnet. Det inleds av ordföranden i Syriska riksförbundet i Sverige, doktor Ibrahim Isak, som hördes för några veckor sedan här på radion. Och då ges det tillfälle till diskussion och frågor och fika och gemyt ingår också. Så hjärtligt välkomna till Tufflokalen, Myggdalsvägen 80, torsdag den 14 november klockan 19. Och torsdagen därpå, den 21 november klockan 18.30, är Tuff medarrangör för ett möte i biblioteket i Tyresö centrum. Inledaren är då ingen mindre än Thomas Hammarberg och ämnet är Behövs mänskliga rättigheter i Sverige? Ett ämne han är nästan världsmästare på. Och så till min egen krönika i detta Radio Tuff. Den har rubriken Radio Tuff är inte trendkänsligt. Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff sänds nu på det 29:e året. Det hörs varenda vecka sedan augusti 1985. Dagens program är nummer 1351. Det hörs lokalt på 91,4 MHz och världsvida på webben tyresoradion.se. Och det är en verkligt oberoende radiokanal. Allt arbete görs nämligen oavlönat, både i Tuff och Radio Tuff. Inte heller har vi några offentliga bidrag. Och behöver därför inte allt för ängsligt lägga oss i den politiska mittfårans lockande och bidragsbefrämjande trendriktighet. Om Radio Tuff skulle kunna kallas för radiotrendig, ja då behövs den inte längre och kan upphöra. Inte minst har vi i Radio Tuff avslöjat myter, militaristiska och andra. Det har ibland provocerat de allt för lättlurade och välindoktrinerade. I det långa loppet har detta sanningssökande dock väckt respekt. Ett av många exempel är Radio Tuffs källkritiska avslöjanden om mediernas många obevisade larm om alla ryska ubåtar som i åratal påstods vimla i svenska vatten. Då skälldes vi av de lättlurade och hjärntvättade som kommunistmedlöpare och naiva ryssvänner med mera. Nu när det visar sig att vi hade rätt iakttar förstås hökarna en generad tystnad. Redan på 80-talet tog Radio Tuff avstånd från vad vi kallade för traska patrull och patrasket. Ibland har vi skattat oss lyckliga att inte vi har varit dissidenter bland tyskar och ryssar på 30-talet i den då rådande medietrenden. Ibland har vi också vågat avslöja historieförfalskningar. Även professionella historiker brukar framhålla att det är segrarna som skriver samtidshistorien. Vissa historiska myter har dock fått en nästan religiös status och självfallet har Radio Tuff blivit smedat för att också oförskräckt ha korrigerat vissa mycket spridda historieförfalskningar. Tuffs omfattande biståndsarbete är unikt eftersom inte ett öre tas från de insamlade pengarna till föreningens egen verksamhet. Inget försvinner alltså till feta löner här i Sverige. Om några veckor kan vi skicka minst 210 000 kronor till Tuffskolorna i indiska Dharampurs fattiga byar och dessutom ytterligare 75 000 kronor för byggandet av 3 klassrum till den av Tyresöbor och KTH-studenter planerade skolan bland några av Kongos fattiga byar. Det här innebär att Tuff för sin aktiva verksamhet är helt beroende av sina många medlemmar. Förra året hade vi tack och lov 407 betalande medlemmar. I år tycks medlemsantalet ha ökat. Många har på sistone gått med i vämjelse över de osakliga påhoppen på oss. Du är också välkommen som medlem. Det blir man genom 200 kronor, plus familjemedlem kanske för bara 80 kronor på Tufts plus giro 16 01 37-6. Nästa Radio Tuff, nummer 1352, sänds första gången söndagen den 24 november klockan 17 på 91,4 MHz och från samma söndag på webben tyresoradion.se. Ha det så bra till dess, kära lyssnare, och jag hoppas att vi ses torsdag den 14 på det här spännande Syrienmötet i Tufflokalen, Myggdalsvägen 80, klockan 19, och torsdagen därpå den 21 november i biblioteket Tyresö centrum, där den verkliga experten på mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg inleder ett möte. Ha det så bra och hej då.